Nu berättar jag bara om mig då, för det handlar ju om mig det här.
Nej, det handlar om en Wikipedia-artikel.
Ja, och sen så var jag precis inne på om man ska skriva om en diagnos, om någon som dels har en diagnos, dels lever och dels är så pass ung.
Hej och välkommen till Wikipedia-podden, ditt titthål in i verkstaden bakom världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Einarli.
Och jag heter Magnus Olsson. Och jag har varit Wikipedian i snart 10 år och har redigerat framförallt, för att inte säga nästan uteslutande, på svenskspråkiga Wikipedia. Och mitt redigerande är helt luststyrt. Jag skriver aldrig om någonting som jag har kunskap om, och det finns egentligen ingen idealism om att försöka dela med mig om min kunskap till alla andra, men det är bara en bonus då.
Ja, jag har varit Wikipedian i typ 13 år och också ganska luststyrd, även om kanske lite mer idealist än vad du är då, tror jag. Men en av mina lustgrejer som jag tänkte göra en liten plugg för nu är att jag har en återkommande Wikipedia-tävling på Wikipedia som jag kallar för ny och populär. Och nästa vecka så är det dags för den 9:e omgången.
Nej, vad roligt. Det är faktiskt typ den enda tävlingen jag har varit med i någonsin.
Du har vunnit den också, va?
Jag har dessutom vunnit den. Ja, jag tycker den är rolig. Var den nu mitt i sommaren?
Ja, det är nästa vecka, veckan efter midsommar.
Ja, då kan det vara svårare. För att hemligheten är ju såklart att satsa på vad går på tv. Och har man missat att skriva någonting om det som går på tv. Så att då brukar de här Skavlan, vilka gäster har han, har de en artikel. Nu finns det inga sådana program, så nu utmaningen blir lite större då.
Det skulle väl kanske kunna vara om det är någonting som dyker upp. Jag tror att alla sommarpratarna har artiklar redan.
Ja, det finns en tävling till och med om det.
Så att... Ja, men det skulle kunna vara så att de pratar om någonting. Något koncept eller något som blir...
Ja, precis. Men då måste man vara snabb, för då kan man ju inte göra det i förväg.
Nej. Ja, vi som gör den här podden, jag och Magnus, vi har ju startat upp den på grund av att det är Wikimania i Stockholm i sommar. Vad är Wikimania, Magnus?
Ja, just det. Och det är ju då en konferens som samlar wikimedianer från hela världen där man träffas och diskuterar då konceptet att sprida kunskap, som ju inte är... Det känns ju väldigt naturligt för oss att vi gör det. Men det är egentligen politiskt till exempel ganska brännande. Mm. Kunskap är ju makt, som det heter.
Ja, det var inte länge sedan som alla språkversioner blev blockerade i Kina.
Nej, bara en sån sak. Och kanske även framförallt då kinesiska.
Men... Den har varit blockerad länge, men nyligen så utökar de till alla språk.
Ja, okej. Och då är det också så att man misstänker väl att kinesiska staten ligger bakom en del redigerande. På det kinesiskspråkiga, tror jag.
Det har jag faktiskt inte hört någonting om. Nej. Det jag vet är att de flesta redigeringarna görs utanför Kina.
Ja, de flesta görs ju från Taiwan då.
Ja, och väldigt många också från USA.
Och såklart USA, ja. Ja, nej, jag har hört att det finns såna rykten att det finns, men det kan ju vara, eller jag har hört såna rykten, och det är klart att det kan ju vara skvall.
Men Wikipedian skulle ju säga då källa behövs.
Ja, precis.
Vad är din källa?
Jag tror att det är
en kollega på jobbet.
Jag tror det är nog svammel på någon Wikimania kanske.
Jaha. Ja. Wikimania är ju en konferens som startade 2005 redan.
Ja, precis.
Och det var ju faktiskt runt i världen.
Ja, och jag sa ju någon gång att den första var i Boston, men det var fel. Den första var i Tyskland, såklart.
Ja, andra var i USA.
Ja, okej. Okay. Och Tyskland såklart, därför att Tyskland har alltid haft en stark förening. De var den första föreningen utanför USA, då, utanför BMF som startades.
Precis, Wikimedia Foundation.
Men i höst så är den i Stockholm, och det är från och med den 14 augusti.
Mm.
Och börjar lite grann innan tjuvstartar med lite hackat.
Ja, det är ju tjuvstarten den 14. Sen börjar den officiella den 16.
Ja, förlåt. Jag kommer aldrig ihåg datumet.
Och över åren så har den här konferensen sett ganska likadan ut. Det har varit som en traditionell konferens med ett antal olika spår med föreläsningar. Men i år så har man introducerat någonting nytt som man kallar för Spaces. Jag vet inte om man, vad tror du man skulle översätta det till? Platser eller områden?
Ytor kanske.
Ytor kanske. Vi ska höra här vad programansvarige Liam Wyatt säger vad Spaces är.
So the main change this year that people will see is the concept of spaces. This is a physical room within the conference, perhaps synonymous to symposia or maybe a mini conference or at other kinds of events. The idea is that we don't have this year a single generic call for presentations that hundreds of submissions come in and a single program committee then ranks and selects some of those and then groups them into a program on the day. Instead, we're asking community volunteer leaders to submit proposals on a particular topic area, and then they will get to convene and curate a room for a day or two on that topic area.
Så säger alltså Liam Wyatt att vad Spaces är. Och skälet till att de har infört det här, som han berättar vidare, vi länkar till en video där han berättar om Spaces i våra show notes, är ju att blanda in fler wikimedianer i processen. Traditionellt sett så har det varit en liten programkommitté om en handfull, 3, 4, 5 personer som har bestämt hela programmet. Men nu varje space får bestämma vad som är med.
Ja, precis. Och programkommittén har då istället kanske beslutat vilka spaces verkar rimliga, vilka spaces har fått vettiga ledare då, eller arrangörer. Mm.
Ja, för det var som någon slags ansökningsomgång, eller vad man ska kalla det. Folk fick räcka upp handen och tala om vad de ville ha ett space kring.
Ja, precis.
Och så bakar man ihop det. Och nu har till och med ansökningens tiden för att få anmäla en programpunkt till de här spacerna gått ut. Så nu håller man på att baka ihop hela programmet.
Precis, så att själva ytorna eller spacerna är då besatta med ledare. Och nu ska de fyllas med innehåll. Och där behöver man ju fortfarande hjälp. Det finns ju en massa submissions från folk. Men det ska ju också fångas upp i de här olika ytorna, antar jag.
Ja, man har gjort en submission, så har man fått säga att jag vill ha den på den här ytan.
Ja, okej.
Och då är det lite upp till de här ledarna att plocka ut godbitarna, vad som passar ihop. Kanske i vissa tillfällen bolla, för jag tror jag har sett att några har anmält sig till flera spaces samtidigt.
Ja, det förstår
man hör bäst hemma i.
Ja, precis. Och vilka de vill ha och sådär. Så det är kanske klokt att satsa lite brett också när man gör när man gjorde en ansökan. Det här är ju första gången då, så man får väl se lite hur det går och om det blir några förändringar till nästa gång man ska ansöka.
Ja. Vad tror du om det sättet?
Jag är ju katederdisciplinkille. Det är så jag gick i skolan och det funkade bra för mig då. Så att jag gillar ju föreläsningsmodellen. Blir lite nervös då när man börjar prata workshops och diskussioner och presentationer och sånt där.
Ja, just det. Men det är ju kanske inte enbart en följd av att det är spaces, utan det är ju ett ytterligare tillägg att man har önskat mer interaktiva submissions helt enkelt, med flera programpunkter.
Ja, så kanske det. Ja, men det var så jag uppfattade spaces från början då, men
ja, just det.
Istället mot, till skillnad från spår som man kallar det förut.
Mm.
Men det är ju jag då. Och det är ju, ungdomar idag är ju kanske mer vana vid att det inte är katederstyrt och att det att man blir förvånad när man kommer ska bara sitta och lyssna och vara tyst och somna. Jag har ju precis hittat programmet. Så det har ju börjat fyllas på nu med innehåll.
Ja, det finns på Wikimanias hemsida 2019:program. Så finns det som ett slags skelett, kan man säga. Jag tror att de har försökt dela in ungefär hur mycket plats varje yta ska få i programmet.
Ja, precis. Så går man in på wikimania.se så hittar man det enklast längst ner till vänster.
Just det.
Och då är det så att ett space kan ju då vara en dag eller flera dagar.
Mm. Och, är det någon som sträcker sig över hela?
Ja, det är några stycken. Det är Research Strategy Education sträcker sig över alla. Och Technology. Och jag kan tycka att det är lite hårda frågor faktiskt, om man jämför med saker som accessibility som bara har en dag, eller languages och diversity som har två dagar, som är någonting man pratar mycket om i Wikimedia-sfären.
Mm.
Så är det förvånande att de hårda frågorna har fått flera spaces eller flera platser. Men det är, kanske fortfarande ligger i
kulturen. Sa du research?
Jag sa research.
Ja, det är jättespännande, för jag tittar på de inlämnade ansökningarna, så är i kategorin research submissions så är det empty. Det verkar inte som någon har lämnat in en enda på det området.
Ja.
Antingen har man dubbelpostat dem, eller så förväntade man sig helt enkelt mycket mer och det kom inga.
Ja, just det. Och de har inte direkt några färdiga listor. De har ju koordinatörer, men de har ju inte direkt några färdiga planer. Det finns mera färdiga i sådana fall. Ja, men där ser man. Okej.
Okay. Ja, annars, om man tittar i de inlämnade bidragen, så är det ganska jämnt fördelat.
Ja.
Jag tror att det är de som har minst har 7 bidrag, accessibility, och de som har mest är education med 41.
Jaha. Och education har ju 3 dagar då, men accessibility 1 dag, så lite grann så lider det.
Ja.
Hacking space så mycket. Det är lite fånare att de här hårda, tycker jag, att de hårda ytorna då har...
Ja, just det. Hacking space har ju traditionellt varit liksom ett, under själva programmet, bara ett rum där folk kan sitta och hacka.
Lite bredvid, ja. Så det är bara något som förväntar sig att det ska dyka upp kanske.
Ja. För att i de här fördagarna, det som tjuvstartades den 14, då är det riktiga hackathonet som man sitter och hackar rejält. Och sen så kan man slöhacka lite grann under det, och så ser du i slutet där så är det showcase. Då visar folk upp vad de har hackat på.
Ja, just det. Det har jag nog sett någon gång. Det är roligt faktiskt. Då blir det väldigt konkret vad de hittar på. Alltså först är det någon lite innovatör som hittar på något roligt, och sen så är det ju hårda grabbar som sitter, eller tjejer också, som sitter och genomför de här idéerna snabbt och snyggt.
Ja, det blir spännande att se vad som hamnar i programmet här.
Absolut.
Vad händer på svenska Wikipedia?
Ja, det finns en diskussion på Bybrunnen just nu som har brunnit till lite grann. Och det handlar om man ska få radera informationen på sin användarsdiskussion eller inte. Och kanske användarsida också.
Mm.
Och på svenskspråkiga Wikipedia har vi traditionellt varit väldigt restriktiva med det och sagt att användarsidan, den är din egen, den får göra vad du vill med, radera. Du får inte skriva allt för kränkande saker, men kommer undan hyggligt väl även där faktiskt. Men användardiskussionen har varit lite helig, den säger vi att den får man inte radera, man kan få arkivera den, vilket är en arkiv som är läsbar på samma sätt som den är live då, så att säga.
Just det, man flyttar det till en undersida.
Till en undersida, precis. Så att det ser likadant ut. Till skillnad från det arkiv då som faktiskt finns, som är historiken. Och han som anmälde det här tyckte att det här var dumt. Så att, om jag förstått rätt, så är han ganska engagerad på engelskspråkiga Wikipedia. Och han menar att där behöver man... Finns det inga sådana krav? Man äger sin användardiskussion på samma sätt. Man får radera vad man vill. Raderar man det så förutsätts att man har läst det också. Vi på svenskspråk är vi naturligtvis, så fort det börjar bli klotter och kränkningar så raderar vi ganska snabbt. Kanske till och med döljer, som man kan göra.
Just det, om någon klottrar på en annan användares sida.
Ja,
så... just det.
Men vi vill ju ha transparensen och se problematik då. Och det är väl det som, då ser man ju tydligt där att den här Kappen Sapp, tror jag att användaren är, han eller hon menar att på engelskspråkiga går det bra, det finns liksom ingen anledning, varför kan man inte bara radera, och säg nu inte bara, jo för så har vi alltid gjort. Och då är det de här gamla betonghäckarna då, där jag är en av dem, som menar att transparensen är viktig, meritokratin är viktig. Alltså att Wikipedia bygger på att man kanske inte vet vem som har skrivit, men man vet vilken signatur som gör saker, så att säga. Och så är det väl liksom, det finns en ganska tydlig överenskommelse att vi tycker så, att det är det som är konsensus. Men ändå så blir det lite grinigt, och det är alltid förvånande. Men jag tror det kommer lugna ner sig ganska snabbt, och vi kommer väl stanna vid att när vi vill på svenskspråkiga Wikipedia så vill vi behålla diskussionssidorna, och vill man då ha en kort diskussionssida så får man arkivera så att den är tydligt läsbar.
Just det. Jag brukar arkivera en gång per kvartal, men det är bara för att sidan blir så himla lång.
Ja, precis. Och det är väl det man brukar säga. Jag har ju bara arkiverat en gång då. Och min är ju ganska lång, även den. Det är nog dags igen för mig. Jag har väl 100 inlägg, och det är kanske lite mycket. Det är inte jättemycket ändå för en person, men det är kanske lite mycket på en sida. Jag tycker att det är överskådligare när det finns bara på en enda sida, än när det finns en massa små sidor med varje månad 3 inlägg eller sådär. Men det är olika hur man läser och hur man arkiverar.
Och det är lite olika också vad man har på sin diskussionssida. För jag till exempel prenumererar på olika slags nyheter som jag får levererade till mig.
Ja, just det.
Så då får jag ju 2 inlägg varje vecka bara med sådana saker.
Ja, precis.
Så det bygger ju på ett kvartal så är det 24 stycken inlägg.
Ja, det blir långt.
Utan att det ens har diskuterats någonting.
Nej, precis. Nej, det blir långt snabbt då. Hur ligger det till annars internationellt till exempel?
Det har såklart, vi följer upp lite grann här från förra veckan om den här blockeringen av Wikimedia, som Wikimedia Foundation gjorde av en administratör på engelskspråkiga Wikipedia.
Ja, precis.
Och den har ju såklart diskuterats ohyggligt mycket. Och på tal om arkivsidor så tror jag att de är uppe i, vad var de nu senast då? 6 stycken arkivsidor bara för den diskussionen.
Jaha,
och där började i förra veckan.
Ja, precis. Och jag har inte följt den direkt alls, men jag fick om slump se att det finns ett helt avsnitt bara av Jim Wales kommentarer till detta. Och Jim Wales är ju grundaren av Wikipedia. Så även han blir ju engagerad snabbt när det är en sån här stor grej.
Mm. Och i det här fallet så tror jag det blev att folk gjorde honom uppmärksam ganska tidigt. Och så vet jag inte om man på rätt sätt lovade att han skulle kika på fallet liksom i styrelsen, för han sitter ju också i styrelsen för Wikimedia Foundation, och även en annan av dem som är vald av communityn, James Hellman, sa att de skulle titta på det.
Ja, just det.
Så, och nu har det varit ett styrelsemöte, men vi har inte hört någonting vad som hände sen dess, så att det här är lite väntanstider också.
Ja, och det är väl fortfarande väldigt brinnande så hett liksom, att det är fortfarande ganska surt mot VMF, och VMF har inte riktigt nått ända fram i sina förklaringar.
Nej, det har de inte riktigt gjort. De har ju inte heller riktigt, de har ju inte backat Wikimedia Foundation, utan de har förklarat lite grann på olika sätt hur de ser på saken, men står ganska stadigt i att den här personen fortfarande ska vara blockerad.
Okej. Och han har inte heller kompletterat sina åsikter, vad jag vet.
Nej, så användare Fram då, som användaren heter, som blev blockerad, blev ju ganska snabbt avblockerad på engelskspråk i Wikipedia av andra administratörer när de tyckte att det där var fel. Men Wikimedia Foundation sa då att nu kommer vi inte hålla på och bråka här, men om han skriver här, då kommer vi blocka honom på alla projekt.
Okej.
Och göra det så att det inte går att avblocka heller.
Okej.
Och han är ju bara blockerad på engelskspråk i Wikipedia, så han för sin kommunikation via engelsk eller Wikimedia Commons.
Ja,
och så
precis.
Kopierar in.
Ja, precis. Eller talar om att det står där.
Mm.
Ja, nej, och som sagt, det har inte kommit något längre egentligen, och det kanske det inte gör heller. Men vi lär väl följa upp nästa vecka åtminstone.
Ja, eller så kanske vi blir att nästa gång vi följer upp är det när det har hänt någonting avgörande. Ja,
så kanske är bättre till och med, nu när det går mot sommar och allting också. Och sen på mjukvarusidan är det då fortfarande commons och bestämningsord. Jag antar att det har med vilket data att göra.
Ja, eller på sätt och vis. Eller har det ju att göra det. Man har ju sedan en stund tillbaka kunna lägga till motiv på Wikimedia Commons.
Ja, just.
Alltså om man ser att det finns en katt på en bild så har man kunnat sagt att det här är en katt. Och då lägger man till Wikidata-objektet för katt.
Okay.
Så att man så småningom ska kunna göra strukturerade sökningar även på Commons efter bilder. För just nu så är ju det ganska svårt att hitta bilder.
Ja.
Vi har ju kategorisystemet, men om vi tar till exempel katt så är ju den i hundratals olika underkategorier.
Ja, och det är väl typ så man kan söka kategorin katt eller frisök katt.
Och det här med bestämningsord då är ju till exempel då att man skulle kunna lägga till att det här är katt och så färg svart. Så att man lätt kan söka fram alla svarta katter.
Ja, precis. Ja, och det, ja, och det skulle man kunna göra med kategorier också då, men då är det då bättre med bestämningsord, jag förstått.
Att det blir... Ja, för att framförallt för godtycklighetens skull, för att vi kanske kan ha en kategori för svarta katter eftersom det är speciellt, men har vi en kategori för svarta hästar, svarta datorer, svarta bilar och så vidare.
Och det beror på att man inte kan så enkelt att samköra korsreferenser i kategorier.
Dels kan man inte göra det, men också ifall du vill skapa kategorierna. Alltså vill du ha en kategori för svarta katter som går åt höger?
Ja, nej, men man kan ha en för svart och en för katt och en för...
Ja, just det. Och det är ju i princip det vi gör nu, fast vi använder inte kategorisystemet för det.
Nej, precis. Nej, okej. Okay. Ja, men det är ju bra då. Kämpa på. Jag är tyvärr inte så engagerad. men det är absolut en förbättring, så gör det. Och sen har vi då veckans Wikipedia-artikel, och då... Jag fortsätter göra reklam för svenska Wikipedia topp 100. Och det är ju Tjernobyl igen då.
Ja, etta fortfarande.
Etta fortfarande. Och då tänker jag, nej men vad 17. Så då tar jag Marta som god tvåa.
Mm-hmm. Och det beror såklart på att det är fotbolls-VM.
Det är fotbolls-VM, och hon har dessutom tagit rekord i antal gjorda mål under ett VM-slutspel. Så hon gjorde mål nu i senaste matchen, och då gjorde hon samma målgest som Bebeto gjorde 1994. Också en brasiliansk spelare som Marta är. Och Marta är då extra stort kanske för Sverige eftersom hon har spelat mycket i Sverige. Hon har spelat både för Umeå och Rosengård och kanske Linköping också.
Vad var målgesten?
Det är att man som vaggar ett barn...
Bebeto hade precis blivit pappa.
Han hade precis blivit pappa, om han skulle bli pappa. Och då är ju frågan, tycker jag, ska Marta bli mamma? Och vad jag vet så är det ingen som har frågat det, vilket jag tycker är jättekonstigt. För det var det första jag tänkte när jag såg den målgesten.
Just det, jag minns det nu när du sa det.
Att han skulle bli far. Ja. Och den har jag använt senare. Han introducerade ändå 94, men den har använts flera gånger efteråt. Just av spelare som precis har blivit fäder då. Så jag tänkte absolut att då ska hon bli mamma. Men ingen har kommenterat vad jag har sett eller har ens ställt frågan. Då, så det är lite konstigt. Och det vet jag inte om man tycker det är känsligt för att hon är kvinna då. Och vad betyder det för hennes karriär? Om hon själv är mor eller om hon har en partner som ska bli mamma, då spelar det ju kanske mindre roll. För det gjorde ju uppenbarligen för Bebeto. Det var ingen som frågade om han skulle sluta då.
Mm.
Och jag vet inte vad hon har för relationer utanför fotbollsplan. Men ja, vi får se. Hon, antingen blir hon mamma eller också så får hon nöja sig med att vara den som gjort mest mål i svenska eller i VM-slutspel.
Just det. Det är en ganska datafylld artikel, men inte så mycket löptext.
Nej, och ingenting om det där målet faktiskt. Eller rekordet då.
Nej, just det. Men det var precis nyligen, eller?
Det var ganska nyligen, men det var fasen. Sportartiklar brukar bli uppdaterade live i princip. Så det är lite besviken, men det kan vi ändra efter sändning. Eller om någon av våra lyssnare väljer att ändra innan vi hinner. Och du har valt Greta Thunberg.
Jag har valt Greta Thunberg framförallt för att det är en sån här artikel som vi var inne lite grann på det förut i något avsnitt och pratade om noter.
Ja.
Och det här är en artikel som har mycket noter. Ja. Nästan varje mening är källbelagd med någon källa.
Och då kanske hon är på något olyckligt vis lite kontroversiell. Då kan det ju lätt bli så att det blir extra mycket noter också.
Mm. Det kan också ha att göra med att det var jag som skapade artikeln till att börja med, och det blev, då när jag skrev den så la jag till källor överallt.
Då blev det mycket noter automatiskt.
Då blev det mycket noter.
Jag vet inte när du skapade den, men var det, gick den igenom automatiskt eller var det någon diskussion?
Det, om du tittar på diskussionssidan så var det en liten diskussion. Men var ung, ganska.
Det var ett nytt fenomen. Och...
Ja. Mm. Men det var, jag tror att jag skapade den sent i november.
Okej.
Okay. Och då var det ändå ganska klart, tyckte jag.
Och det fanns ingen annan? Innan, det fanns inga försök innan?
Nej.
Nej, okej. Okay. Då var den ju ganska självklart. Jag vet inte, jag tror att jag har varit in där och tyckt. Har jag inte det? Nu, jag håller på att googla här, jag har inte fått upp den riktigt.
Jo, du har varit inne och skrivit i diskussionerna.
Vad tyckte jag då?
För det har ju, nu ska vi se om jag hittar det. Jo, för det har ju dels varit om, efter våran förra diskussion om länkar till sociala medier. Så var du in efter våran.
Ja, okej. Okay. Ja, det var ju... Det var ju,
men du har också tyckt till om den här, det finns ju angett att hennes diagnoser.
Ja, just det. Precis, jag har faktiskt varit inne från början, eller från början vet jag inte, men det stod att hon var student.
Ja, just det.
Det ifrågasattes när hon bara gick i nian, om man kan säga student.
Mm.
Så då tyckte jag studerande kanske funkar, och det funkade då. Och sen var det... Nu berättar jag bara om mig då, för det handlar ju om mig det här.
Nej, det handlar om en Wikipedia-artikel.
Ja, och sen så var jag precis inne på om man ska skriva om en diagnos, om någon som dels har en diagnos, dels lever och dels är så pass ung. Och då är ju tveksamt, alla de tre är ju tveksamma redan från början när det gäller biografi om levande personer. Men det var jag, tyckte jag var självklart då. Bland annat för att hennes mor hade varit ute med den och för att hon själv har varit väldigt tydlig med den. Mm. Och hon har till och med varit tydlig med att hon tycker att den är, har hjälpt henne i sitt agerande så att säga. I hennes, det hon är relevant för. Vilket är att uppmärksamma klimatfrågan. Så, och det har jag också överlevt, tror jag.
Ja, det finns kvar.
Ja. Och sen så var det lite sing av dig förra veckan att jag gick in där och tyckte att jag tog ner antalet länkar faktiskt. Jag tyckte det var för många. Och det är kanske inte heller ändrat. Och det var att jag menar att 17 Instagram räcker väl på något sätt. För att,
nu ser det snyggt ut, tycker jag.
Och Twitter lät jag vara kvar också, för att de är två på olika, men Facebook var ju samma som Instagram.
Ja. Sen har ju jag en liten, vad ska man säga, ett av mina hobbyprojekt inom Wikipedia. Det är ju att försöka få, speciellt i biografier då, personen som det handlar om att presentera sig själv.
Ja.
Och här har jag lyckats spela in en liten video med Greta där hon...
Spelat in den också?
Ja.
Ja, men vad roligt.
Och det gjorde jag redan i oktober när hon råkade vara i Bryssel.
Okej, okay, så det var inte... Och det var träffande där, ja. Så det var inte utanför riksdagen?
Nej.
Nej, men vad kul. Ja, just det. Thunberg i Bryssel under demonstrationen Rise for Climate. Ja, kul. Ja, jag vet inte. Nu är väl jag då en sån här klimatvurmare eller vad det heter. Så, men någorlunda i alla fall. Men oavsett så tycker jag att det är väl jättekul att den här lilla svenska tjejen har lyckats så väl.
Mm. Alla... Det är ju lite spännande tycker jag när man tittar i ingressen. Så finns det en röd länk till skolstrejk för klimatet. Och det är liksom själva hela rörelsen som har startats.
Ja, just det.
Och den har artikel på många andra språk, men inte på svenska.
Nej, och det är väl lite grann, man blir inte profet i sitt eget land och sådär, eller sin egen. Mm. Och den skulle jag absolut nu, särskilt nu, jag menar, det har ju spridits så oerhört i olika länder. Och...
Ja, nu var det ju flera miljoner som var med här senaste i slutet på... maj.
Ja.
Demonstrerade.
Ja.
Det var ju enorm uppslutning.
Ja, det är kul. Bara att gratulera Greta Thunberg.
Mm.
Och hoppas att hon verkar ju trivas också. Hon verkar ju gilla fått mål och mening med sin färd. Och det är ju också mycket värt. Ja.
Så det var Wikifika,
ja. Och då är det så att jag kommer nästan direkt ifrån en Wikipub i Stockholm.
Vad är en Wikipub just?
Ja, en Wikipub i Stockholm just. då, är ju att vi träffas, dricker öl och äter lite mat framförallt kanske. Öl är valfritt. Och det sker på en pub som heter Blekholmen i Stockholm. Har ju varit sista, kanske alltid till och med, den här fasta tredje onsdagen.
Ja, vi flyttade lite grann i början innan vi hittade ett riktigt bra ställe.
Ja, och det är riktigt bra egentligen för att det finns gott om plats.
Exakt.
Det säger någonting om kvaliteten. Men på sommaren är det fantastiskt trevligt med en brygga man sitter på. På vintern så är det halva priset på mat. Så att det är ett bra ställe, ja, absolut.
Mm.
Och trevligt. Och det är ju sällskapet man är där för framförallt. Mm. Och idag så var jag tycker de har sjunkit lite grann med engagerade som har kommit. Men idag var vi ändå 7 personer.
Mm.
Vi var 5 då gamla rävar från branschen. Och bland annat en internetpionjär som Lars Aronsson. Kan man få träffa på fika. Han är då grundare av Susning. Som är en föregångare till Wikipedia skulle jag vilja säga. Jag tror han var före Wikipedia.
Ja, definitivt så var ju i alla fall Susning mycket större i början på svenska.
Ja, på svenska, ja. Men jag tror till och med han började innan Jim Wales. Och sen så skapades Wikipedia, alltså grunden till Wikipedia lades mycket av före detta med personer som hade redigerat på Susning. Som hamnar i någon sorts konflikt tror jag med Lars Johansson. Men han är väldigt trevlig och han driver också projekt Runeberg som digitaliserar gamla böcker som värde upphovsrätten har gått ut då.
Just det, lite som ett systerprojekt till Wikisource.
Ja, just det. Och egentligen kanske projekt Gutenberg heter det väl. Som gör ungefär samma sak. Och han har då projekt Runeberg efter skalden eller författare eller vad han var. Ja, nej, men det var trevligt. Sen var det då 2 personer från en ideell förening som heter, jag tror den hette DigiDem, som är då digitaliserad demokrati eller något sånt. Och som jobbade mycket med tillgänglighet av data från myndigheter. Och där har ju Sverige en gammal fin tradition, offentlighetsprincip. Men den är också gammal i betydelsen att den är lite omodern. Att den inte har hängt med riktigt med digitaliseringen. Vilket man kanske har gjort då. Han var från Frankrike och så var en tjej från Portugal. Och där har man på ett annat sätt. Portugal så är demokratin ganska ny. I Frankrike så är kanske öppenhet och demokrati, alltså offentlighetsprincip, är ganska ny. Så där har man en helt annan vana att digitalisera och släppa fritt till den vägen.
Hur hade de hittat till Wikiträffen?
Jag tror det var via då en annan gammal drev, Hackspett, som är Wikimedian, som är till och med anställd av Wikimedia. Och jag tror att det var han som har tipsats. Och för han var ju med också på Wikiträffen.
Mm.
Så det var jätteintressant att höra om. Och då var dessutom då en användare som heter typ Abbe på svensk språk i Wikipedia.
Abbe 98
som är en gammal kollega till dig, anställd på en statlig myndighet. Och det var ju också intressant för att dels är han ju väldigt kunnig och intresserad av offentlighetsprincipen och liksom vill stödja det och anställd då på en statlig myndighet, vilket de här då har brottats lite med, för att det är inte, alltså det är inte så att det är omöjligt att få ut allt som är offentligt i Sverige, tvärtom, det är liksom, det finns ju anställda människor som inte gör annat. Problemet är ju när en sån här förening kommer och begär ut 300 000 offentliga handlingar ifrån regeringskansliet.
Mm.
Det är man inte beredd på att hantera. Man är inte förberedd för att hantera en sån begäran. Så att de hade ju ringt honom och sagt att menar du allvar? Vi skriver ut de här. Det kostar 1 krona per sida. 300 000 handlingar, det är minst 2 sidor per handling. Och jag skulle säga att snittet ligger säkert på 50 sidor.
Det blir mycket pengar.
Det blir mycket pengar. Och då menar jag att, men hur fan, hur offentligt är det då? Om man ska behöva betala pengar plötsligt. Och det är klart, det är en sak om man beställer 200 sidor och betalar 100 kronor. Eller om man betalar, eller vad det blir, 200 kronor. Ja. Så att, det blir intressant när de här världarna möts. Mm. Där sitter anställda personer som, ja, men det är klart jag skriver ut 50 sidor till dig. För en skälig ersättning. När det istället kommer några som liksom, ja, men vi vill ha tillgänglig data. Det ska bara hända. Det är liksom, det finns ju datorer som gör sånt här. Och så där har ju Sverige lite att jobba med och modernisera våran offentlighetsprincip. Helt klart. Så det var jättekul att träffa dem och prata med dem. Och han hade inte bott i Sverige länge och pratade fantastiskt svenska och hade fantastisk koll på svensk offentlighetsprincip och svensk kultur när det gäller sånt här med föreningsliv, alltså vår påverkansstruktur som handlar mycket om föreningar och folkrörelser och sånt här. Men den franska då är mera individuellt driven och mera sakdriven kanske. Att, nu sätter vi på oss gula västar och demonstrerar mot bensinpriser. Eller 68 kastar man sten på polisen och sådär. Så att, ja, nej, intressant. Så gå på Wikifika, då får man träffa internetpionjärer och statsanställda och sådana där ungdomar som jobbar med tillgänglighet för demokratins skull. Det är ju fantastiskt.
Ja. Nästa Wikipub i Stockholm så är det en chans att jag dyker upp.
Ja, bara en sån sak.
Ja.
Och sen är det ju Wikifika ganska snart också, 4 juli.
Ja, vi har ju en innan våran nästa inspelningstillfälle. Och det är ju den här vanliga tisdagsträffen i Göteborg den 25 juni.
Ja, just det. Och sen så vill jag också slå ett slag för Skärgårdssafarien som i och för sig är ett par avsnitt bort för oss då. Men...
Ja, det är ett avsnitt, men jag tycker det är värt att slå ett slag för den, för att det är ju en heldagsgrej man planerar, så att
precis.
Det kräver lite mer av en än bara smita iväg på en kopp kaffe.
Och säkert fantastiskt fint om man gillar bohusländsk skärgård, då, till skillnad från den stockholmska. Men den har väl sina poänger också, såklart.
De säger det.
De säger det, exakt. Vi är från Bryssel och Stockholm här, så vi får ju håna landsorten.
Här kan vi inte håna skärgården i alla fall. Här är vi bara avundsjuka.
Ja, okej.
Okay. Vi har riktigt varmt här just nu och det finns ingenstans att ta vägen.
Balkan, nej. Ja, just det. Precis. Ja, då ska vi se. Och vad händer i nästa program då? Det vet vi det?
Det vet vi inte riktigt. Vi kör väl på. Det är en vanlig onsdag. Det är en vecka bort.
Precis. Det är så tänker jag i alla fall. Och du brukar vara snabb på att lägga upp våra inspelningar. Så att...
Ja.
Det är en vecka bort. Det tror vi på.
Det tror vi på.
Vi får se då om det har hänt något nytt på engelskspråkiga. Den här administratören.
Precis. Lite att följa upp. Och förhoppningsvis så händer det en del nytt tills dess också.
Precis. Ja, tack för idag, Jan.
Tack för idag, Magnus, och tack för alla som lyssnar på oss i Wikipedia-podden. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Sen här klipper vi in då. Och så klipper vi bort det jag säger nu. Vad Liam säger. Ja, så. Och så jag spelar inte upp det nu.
Nej, precis.
Så
vi ska vara tysta, eller hur? Så att du hittar.
Ja,
precis.
Ja.